Vad skulle jag säga nu då?
Att det här är lastbilspodden.
Ja, såklart. Det här är lastbilspodden med Johanna Himmelman.
Och Robin Östberg.
Nu kör vi.
Och för de som lyssnar så är det onsdag igen och ni lyssnar på
Lastbilspodden
tillsammans med Johanna Himmelman
och Robin Rösberg.
Hej! Hey. Hallå Johanna, hur är det?
Det är fint. Vi har haft sleepover.
Sleepover party?
Ja.
Det var roligt. Vi köpte chips och dipp.
Ja, så trevligt.
Och så skulle vi kolla på film och så kollade vi en stund och sen så säger Robin: Johanna, jag är lite trött.
Ja, ja. Gå och lägg dig du.
Så du är klart filmen?
Nej. Nej, jag är ju glad med samtidigt som du.
Mm. Ja, ja. Undrar hur den slutar.
Men jag har ju sett den innan.
Ja, det har inte jag.
Nej.
Är det bra med dig?
Jättebra. Ja. Vi har haft en toppenhelg ju.
Oh, Göteborg Truck Show. Ja. Alltså, magiskt.
Jätteroligt.
Så jäkla synd att det var sista året på Bananpiren.
Mm.
Mm. Men jättebra. Mycket bra bilar som var där och tävla. Och allt var bara mycket glädje.
Jätte.
Det var härligt. Ja. Alltså, fredagen var ju magisk. Vi var typ
studsade. Alltså, ja. Det var så jävla roligt.
Jag tyckte det roligaste var att du var så förvånad över mig.
Ja, för jag vet, vi pratade runt 12-slaget tror jag. Okej, nu kommer Robin. Är det dags att bege sig? Så bara, vad känner du Johanna? Men någon timme i alla fall. Och du bara, ja men en timme. Och så ringer du klockan 2 igen. Och så, okej, nu vill han nå hem. Var är du någonstans? Jätteglad. Och bara, jag bara, men jag kommer dit.
4 drog vi hem på morgonen.
Ja, 4.
Det kändes ju på lördagen.
Ja. Ja, för dig i alla fall.
Ja, du är jättekonstig.
Ja, nej, det är jag väl inte.
Du kan sova 2 timmar, sen mår du bara jättebra igen.
Ja. Mm. Ja, men typ alltså. Jag blir aldrig bakis.
Nog om det, vi har följt upp idag, för vi har en riktigt häftig gäst. Det är jättemånga som har hört av sig och frågat, kan inte ni ha med honom? Så idag så säger vi varmt välkommen till.
Ja, jag heter Johnny Nilsson och kallas för Kalmar Johnny, för jag kommer från Kalmar och bott där sedan 1960. Så det blev jag döpt till 1978 när jag började köra Österrike. Då var det 4 stycken som hette Johnny, så jag blev den 5:e. Så då blev det Kalmar Johnny för att hålla isär det.
Smidigt.
Och så har det varit sedan dess.
Vad säger du?
Och så har det varit sedan dess.
Ja, ja, det har det blivit faktiskt av någon anledning.
Hur hade det blivit om du hade flyttat till typ Stockholm? Har de fått byta namn på
det
då?
Ja, det tror jag inte.
Du kommer från Kalmar. Vad är det bästa med Kalmar? Jag brukar alltid fråga folk, vad är det bästa med där de bor?
Ja, jag var ju som sagt bara 10 år när jag flyttade dit. Så då var det en väldigt fin stad. Liksom alla kände nästan alla där och den var lagom stor. Jag började i skolan i 5:e klass där och ja, det funkade bra, allting. Men sen så gick jag på sjön när jag slutade skolan, 15 år gammal. Sen kom jag tillbaks efter ett slag och då började jag på en bilverkstad. En liten, speciell verkstad som bilfirma Nils Rydberg. Sportbilar, engelska bilar. Pelle Rydberg, ägaren, var en väldig profil. Sen så fyllde jag 18 och tog trafikkort, eller jag tog körkort, och sen farsan hade en grusbil och så skulle jag hjälpa honom, så fick jag trafikkort på dispens. Och vid sidan om jobbet så körde jag åt honom och sen på helger och nätter och kvällar, och sen så blev han sjuk, så övertog jag den bilen och en till och körde några år. Faktiskt ut KF-bageriets bröd på Öland. Och det var ju en häftig körning, tyckte jag. Jag följde med en god vän sen till Bandar Abbas i Iran på en resa. Han körde Mellanöstern. Harry Hägg hette han. Han är borta nu tyvärr. Det var en mycket färgstark människa. Efter den resan så tyckte jag inte det var så intressant att köra till Öland längre. Utan jag sålde och började köra åt en lokal åkare på Österrike. Efter något år där så köpte jag en egen bil och fortsatte att köra lite grann till på Österrike. Men sen så var det inte roligt längre. Och då bytte jag till en bogeybil och köpte en egen trailer. För jag hade haft en hyrtrailer. Och började köra på Mellanöstern. Och det höll jag på med rätt länge. Det var både intressant och ovanligt. Och mycket ovanligt ibland.
Vad var det som var ovanligt?
Ja, för det första så körde vi ner genom Östeuropa. För det mesta gick vi ut via Polen. Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien och in i Turkiet och sen Istanbul och Ankara. Och Ankara, där var det ju vägval som vi kallade det. Skulle du mot Iran och Pakistan och Afghanistan så blev det till vänster. Till höger så var det Syrien, Irak och ja, Jordanien, Saudiarabien. Det fanns lite olika vägar att köra.
Vilket årtal är vi på nu, ungefär?
Slutet på 70-talet och sen så första halvan av 80-talet. Jag sålde, jag hade en Ford Bogedragare, en transkontinental. Jag var faktiskt nöjd med den, mycket nöjd med den. Den tog mig både ner och hem, för det mesta i alla fall. Det finns ju alltid undantag. Men det gick ju jättebra att reparera längs vägen. Öststaterna var fruktansvärt duktiga på att få till att de lagade saker. Och några som var ännu duktigare, det var ju turkar och greker. Jag tror turkarna fann att man kan reparera en jumbojet om man landar utanför en sån där liten verkstad. Alltså de fixar allt. Och bär man sig rätt åt så blir man väldigt väl behandlad. Ja, det var mycket intressant där nere. Men sen tröttnade jag av olika anledningar. Och det började bli mindre med körning också i slutet på 84. De började hitta andra sätt. Jag tror containertrafiken började väl fungera någorlunda. För vi fick ju köra ner bara. Det var ju när de byggde upp Mellanöstern i första hand Saudiarabien. Köpte ju enorma mängder med grejer. Allt köpte de. Jag har kört ner Kronosen, Älgarums kronmull hette det. Ett helt trailaste Saddams palmer som man skulle plantera dem i. För där hade han väl hört att det var fint. Och ja, vi körde ner allting där. Det var mycket svenskar som jobbade i Mellanöstern på den tiden också.
Jag kan tänka att det måste vara en väldig kontrast att komma ner dit. Alltså, på den tiden då, slutet 70, då fanns ju inte det där med internet. Och, alltså, idag så kan man ju så här bara googla Iran. Så får man ju se bilder hur det är i Iran. Man kan söka på lite YouTube-filmer hur det ser ut där nere. Så man kan skaffa sig en uppfattning. På den tiden då visste man inte så mycket. Och för att det var inte lika lätt att få information. Hur var det att komma ner och se allt detta?
Ja, första resan när jag följde med som bergfarare som vi kallar åt Harry. Det var den bilen som Harry körde, den hade han köpt av en kille i Kalmar som hette Ove Gustafsson. Som körde Finland och sen så tog den Finlandskörningen slut och han stod med en ny bil och släp utan körning. Så då började han köra Iran i början, för då var det en hel del gods som skulle ner till Iran och runt i Esfahan och där. Och jag skulle följa med Ove var det sagt, men då hade jag ju brödbilen och hittade ingen som kunde köra, det var ju tvunget att rulla. Så tiden gick och då hann Ove sälja bilen till Harry som jag lärde känna, och så tyckte väl Ove att jag kan följa med Harry lika gärna, och det gjorde jag. Jo, det var väldigt ovanligt. Det var första resan då åkte vi via Östtyskland. Och det var ju ett jävla liv där. De rotade ju allting i bilarna, hundar och gap och skrik och kåpistar. Jag tänkte, vad i helvete har jag gett mig in på det här? Det verkar ju. Men vi kom ju både ner och hem. Jag minns vi kom till Istanbul och sa att det här, det var helvete, vad långt det var det här. Fan, ja, vi har kommit halva vägen ner, sa han. Åh, oh, fan, så är det så långt.
Halva vägen. Ja. Det var ett uttryck.
Ja, jag vet inte riktigt exakt hur långt det är till Banda Abbas och Harry, men det ska väl vara 1800 mil fram och tillbaka ungefär. Ja, ja, det tar väl den tid det tar, tänkte jag. Och vi körde på det. Och det var ju minst sagt ovanligt. Ja, det var ju öken och det var ju berg och det var ju några fantastiska berg. Jag hade aldrig sett något liknande i hela mitt liv förut. Det var rejält, rejäla backar då. Vi var uppe bland nollen och körde. Och ja, men det gick ju och vi kom ner dit och lossade godset. Det var ventilationsgods till en flottbas som låg där nere. Till och med en ubåtsflottbas tror jag då. Men vi fick inte se så mycket. Men de plockade av. Och jag tänkte just att de bara ju såg ut som krokryget där nere. För att de var ju inte rädda om grejerna. Det rök av. Och de hade ju inte mycket hjälpmedel. Och hade de någon gaffeltruck så körde de inte under lådan. Utan de körde rätt in i lådan och hängde den på gafflarna. Och släpade av det. Så. Men skitsamma. Det var inte våra problem. För vi hade ju levererat godset. Så det tog några dagar där nere. Och sen började vi köra hemåt. Och så fick vi besked att vi skulle lasta i Teheran. Och det tog ju sin rundliga tid där. Så ja, vi kom ju hem. Jag tror det tog 45-47 dygn.
Oj!
Och jag kommer inte ihåg exakt hur många mil det var. Men det var nog runt 1800 mil vi hade kört med kringelkrokar och loss och lastning också. Så jag kom hem så fick jag ju smälta det där och så tänkte jag, fan, så tokigt kan det väl inte vara. Men då fick jag tillfälle att börja åt en åka i Torsås och Johansson som hade en österrikebil. Och då sålde jag brödbilen och grejerna där och började och körde där ett slag. Och det var ju rätt intressant. Det intressantaste var ju att jag hade aldrig kört med bil och släp med det lilla jag var med Harry. Så det var ju inte att hålla pejling på läget, för det var ju en rätt lång bil han hade åkt med ett väldigt kort släp. Så. Mm. Det var ju 2 meter, sen stod det på tvär.
Så. Vad körde ni för någonting då?
Alltså, ja, det var ju styckegods. Mm. Det var ju allting. Men det gick rätt bra. Det var rätt roligt. Det var många, många svenskar som körde i Österrike. Så det var väldigt trevligt. Och man fick ju lära sig efterhand. För att det som du säger, på den tiden, det fanns inga hjälpmedel. Utan kartor fanns det ju att köpa. Det fick man ju göra. Sen fick vi fråga varandra. Det fanns tid på den tiden att hjälpa varandra. Så det gick rätt bra.
Jag tänker, du som har varit med så pass länge, du pratar om att den tiden fanns, har det blivit en tråkig utveckling, tycker du?
Ja, både och. Om vi säger, jag kör ju fortfarande och är ute bland ungdomarna och många av dem är ju väldigt, väldigt duktiga och motiverade och helt fantastiska, både tjejer och killar. Jag är väldigt imponerad av många vilja. Men jag vet inte riktigt om jag sitter och funderar. Det hade nog inte riktigt räckt med kunskap där nere, för vi behövde ta till oss från andra. Det går inte att lära sig det i skolan. Men det behövs ju inte idag heller. Vad ska man med en massa onödig kunskap? Det är bara att ta fram mobilen. Och GPS och Google Translate och allting sånt där. Så nej, det värsta jag vet är ju gamla gubbar som sitter och gnäller om att allting var bättre för. Det är både och. En del saker är bättre, en del saker är sämre. Det som är sämre, det är att det är så dålig tid nu att umgås.
Ja, men det känns som att det var lite mer gemenskap förr. vad man har hört.
Det var mycket mer gemenskap. Ja. Vi träffades ju på restaurang och matställe och ställde ut efter vägen och utbytte kunskap och allt. Så det gick bra.
Ja, för nu är det ju liksom om man har sina 45 år sen får det klaffa med någon annan. Man hinner inte stå och vänta på någon som kommer om man ska äta ihop eller någonting oftast.
Nej, det är det. Men jag menar, om du ska iväg på en resa, nu Österrike-trafiken var ju ganska hetsig, det skulle gå undan, det var tvunget. Och det var ju en resa i veckan som gällde. Och vi som bodde i Sydsverige, det var ju rätt bra. Man fick lossning och lastning i Sydsverige eller uppe i Småland. Men det fanns ju de ifrån Stockholm, det var en hårdingar där som höll en resa i veckan, många av dem. För de skulle inte bara ner och lossa och lasta på ett ställe, utan det var ju runda. Men det var en bra lärdom att köra Österrike ett par år. Och sen då när jag började köra Mellanöstern, då det var ju bara att fråga. För du fick ju svar. Det var ju ingen som liksom sa till dig att det får du reda ut själv, utan alla bekymrade sig, ja, 99%. Jag kommer ihåg att jag körde till Frankrike en gång när jag hade min egen 111. Jag fick inga Tysklandstillstånd, så jag fick ju ta färjan till Amsterdam eller till, ja, det fanns ett ställe, jag kommer inte ihåg vad det hette nu, där färjan gick in i Belgien. Och jag skulle till Paris. Och jag hade aldrig varit där, så jag stannade innan Paris på ett tankställe och tänkte jag får köpa en karta. Den hette Avenue Charles de Gaulle, tror jag det hette den. Nej, President Wilson hette den. Den jag skulle till med pappersrullar. Och jag hade inte en susning för en stort Paris var, men det var ju stort som fasen där. Och jo, jag stannade och köpte en karta, så stod en ASG-bil utanför. Jag tänkte, det måste ju vara en svensk som kör där, och då kom en kille i träskor ut. Jag tänkte, det här är ju garanterat svensk. Så jag sa, du är svensk? Ja, jo, men han var svensk. Jag sa, jag har aldrig varit här förut, men jag ska till något som heter Avenue President Wilson i Paris. Har du någon susning om var det ligger? För ja, pappa dit. Alltså han vet inte vad du ska, pojke, då kan du stanna hemma. Ja, tack så det ska jag tänka på nästa gång. Det sa att han garanterat aldrig fått på öst. Aldrig, eller jag, om jag hade frågat. Utan antingen har de sagt att jag vet inte. Men fråga honom där borta istället. För det var omöjligt, det fanns inga kartor över områdena där nere. Och de kartor som fanns, det stämde ju inte ändå. Och sen var det ju lite krig emellanåt där. Ja, det var det hela tiden bråk. Och det var ju vissa områden man skulle kanske inte, ja, man skulle undvika dem helt enkelt. Inte för det skulle hända kanske något hemskt, utan det skulle ta tid. Och de ska ju rota i bilarna och de ska ju ha allt jävla skit man har för att man ska få köra vidare. Nej, hjälpsamheten var inte att klaga på den sidan. Det var
alltså häftigt ändå. Alltså jag blir så här. Tänk.
Ja, men jag skulle aldrig, alltså vi är så vana med alla GPS och sånt där.
Mm.
Inte ens kunna, jag hade inte ens kunnat kolla på en karta och veta vart jag var. Eller och sen kolla, nej jag är imponerad. Vet, vi hade ju så här kartkunskap i skolan. Det är väl typ det.
Å andra sidan så ligger det lite hand i hand också det som Johnny säger att det fanns ju mycket mer tid. Att då fanns ju den här tiden att kunna, att man frågar sig fram. Och idag är det så stressat och man ska köra så tätt på hela tiden. Och produktionen är alltid viktigast.
Ja.
Jo, men liksom, om man resa tar 4 veckor eller 4 veckor och 3 dagar, vem var som bryr sig? Det var inte mer bråttom liksom. Och sen tullar vi, det var ju massvis med gränser vi skulle igenom. Och ju längre söderut det kom, desto längre tog det i gränserna. Nere, jag sista hann alltid gränsen in från Jordanien till Saudiarabien, ut i Jordanien och sen ingenmansland, och sen kom du fram till gränsbommen. Ja, jag känner en som stod där i 3 veckor.
Va?
Ja, det, du vet att allt viktigt tar tid. Och det är ju jätteviktigt med papper.
Och sen, ja, tre, det är en månad. Så
hittar de fel, ja, då ska det redas ut. Och där i gränsen, där lossade de hela lastet. Allt på flaket skulle av. Slitflaket revs upp. Tankarna skar de hål i med gasvets och de lyckades spränga en bil och sig själva i luften. Sen blev det väsen. För att se så det inte var smuggel. Och saker som inte fick vara med. Det var ju pornografi och narkotika och sprit. Det var de ju på jakt efter hela tiden. Och pornografi, det var... Ja, de här kassettbanden, ni kommer väl inte ihåg dem med Fiber Aktuellt. Jag hade ju kassettbandspelare på den tiden. Det gamla kassettbandspelare.
Mm, va?
Där var ju någon halvnaken tjej på utsidan. Och det fick man ju vända på det. Så det var andra sidan. För annars blir de ju hispiga. De hittade en låda på mitt flak en gång som en anställd på firman i Sverige hade skickat en anställd på firman i Saudiarabien. Och det var ju sådana här hemmets veckotidning och alls och allt. Det var ju vanliga veckotidningar. Där var ju en bild på mittuppslaget med svensk midsommar vid en badvik med en brygga och en röd stuga och en flaggstång med svenska flaggan. Och på bryggan stod det några käringar med hel baddräkt. Och det, ja, det blev väsen. Det var ju pornografi på hög nivå. Det tog en hel dag att reda ut det där och det slutade med att de beslagtog tidningarna och brände dem.
Så.
Oj.
Ja, de tar sitt jobb på allvar i alla fall.
Ja.
Jag trodde nästan att det var så att det var sånt man mutar. Inte just med Allers veckotidning kanske, men att det var sånt man mutade tulltjänsten.
Jo, Fiber Aktuellt och läckte ju kunde man ha med sig, för det var ju gångbar valuta, men det fick man ju smyga med.
Mm.
Så... Ja, det är andra tider.
Men var man inte frustrerad då när du pratade om 3 veckor på gränsen? Alltså jag vet ju bara när man har åkt till Norge och man måste tulla in någonting där och det är 2 timmars kö. Då blir man ju frustrerad. Du kan väl också relatera till det, Johanna?
Ja, absolut. Men jag tänker när ni står liksom så länge, hur gör ni med mat och sånt? Och
det har vi med. Och så det fanns i regel någonstans man kunde handla.
Ja.
3 veckor var kanske lite exceptionellt, men om vi säger upp till en vecka var inga problem att stå och vänta. Det var rätt normalt. Och 10 dagar. Och jag hade böcker med mig. Jag lånade böcker på biblioteket. Ett par bärkassar varje resa. Allt. Jag läste allt. Och det var första par, 3 dagarna och vart man var lite irriterad. Och man gick till han, agenten, frågade om inte papparna var klara. Ja, det var de ju inte. Så fick man ju... Men sen efter några dagar så tyckte det var ju rätt bekvämt att stå där och inte göra någonting. Och göra vad man ville, sova och strosa runt och titta vad de andra gjorde. Så sen när de kom med papporna efter 7-8 dagar ibland, då var man ju nästan lite irriterad. Vad fan ska jag börja jobba nu? Jag ska köra, det blir ju jobbigt det här.
Men där måste ni också lärt känna folk också när ni står i...
Ja, naturligtvis. Ja. Därför det var ju alla nationaliteter som körde där nere.
Men hur var det när man står där? Hade man betalt? Alltså fick du lön?
Ja, det beror på vilket avtal du hade med åkaren. Jag hade ju egen bil så jag fick ju ingen lön. Vi hade väntetid. Det var väl relativt bra betalt. Jag vet inte vad de hade som chaufför för jag körde inte som anställd där nere. Jag hade egen bil hela tiden. Men jag vet, engelsmännen, de hade ett väldigt konstigt lönesystem. För där auktionerade åkaren ut körningen till chaufförerna. Den som tog det för minst pengar, han fick körningen. Och jag kom aldrig riktigt underfund med hur mycket de skulle betala själv. Men de skulle betala diesel i alla fall för en viss summa. Så de var alltid barskrapade, engelsmännen. För de hade ju tagit körningarna för billigt.
Det låter ju helt sjukt.
Mm.
Ja, det var helt sjukt. Men det var många väldigt roliga engelsmän man lärde känna på den tiden.
Åkarna måste ju tjäna pengar satan på det.
Ja, det kunde de ju säkert göra fall om en del chaufförer blev förbannade när pengarna tar slut och ställde bilen och kastade nycklarna och åkte med någon annan hem. Så det kanske inte var så billigt för den åkaren.
Ja, det kan jag tänka. Du körde ju så pass mycket där nere. Blev det aldrig att du kände så att fan, här ska man kunna tänka sig bo?
I Saudiarabien? Ja, det var väl inte till. I Kuwait, det var rätt fint. De var lite friare där och det låg vackert. I Jordanien, ja, det var väl, tycker jag, ett rätt bra land. Syrien, ja, det var, de var lite mer affärssinnade syrierna och skinnade än så, då var man ju sur. Du skrattar, men alltså de var experter på skinn. Allting kostade pengar.
Mm-hmm. Berätta.
Jag kom från Turkiet en gång in i syriska gränsen, ut ur Turkiet in i Syrien, Babelhav, vad heter den gränsen. Och då så skulle ju papporna ju gå sig igenom av en speditör och då skulle han ju ha en hacka för det, och det är ju normalt. Och de hittade ju alltid någonting, och så var det någon tullare där som undrade om jag hade insurance. Ja, det har jag, så. Ja, vad då för någon insurans? Jag har svensk och så har jag den här green card. Ja, det räcker inte, sa han. Så vad ska jag ha för något? Ja, du ska ha Syrian insurans. Jaha, så vad är det för något? Ja, den gäller bara här i Syrien, för svensk försäkring gäller inte här och inte green card heller. Nej, så varför gör den inte det? Ja, det är bara så. Jaha. Men det var inte så mycket pengar det kostade, så man orkar inte hålla på och tjafsa med dem, för de ger ju center, så jag betalade det där. Och sen kom jag tillbaka nästa resa och fick tag i samma gubbe. Jaha, då var ju insurans igen. Ja, men jag tar hit den där syren insuransen då, så slipper vi hålla på och ösa en massa timmar eller en halv dag på det här. Ja. Men nu var det en ny insurans också som, jaha, vad täcker den då? Ja, green card gäller inte. Svensk försäkring gäller inte, förklarade han omständigt. Syrian insurans, den måste du ha. Men sen den här Syrians insurans del 2, den täcker fall det händer något. Syrians insurans nummer 1. Ja, men sluta nu för helvete, jag orkar inte med. Alltså, så höll de på hela tiden med en. Man var precis snurrig. Men till slut så resignerar man ju, för att de kunde hålla på och tjafsa i flera dagar. Du kom ingenstans. Men med tiden så kom man över det också. Och det var inte alla som var sådana, en del de orkade eller bråkade för mycket. Men det var ju så allting kostade. Och det var bara att betala om du ville köra.
På den tiden så fanns ju inget EU.
Vad fanns det inte?
EU fanns ju inte på den tiden.
Nej, nej.
Nej. Och var det likadant vid varje gränspassage till varje land? Alltså även på vägen ner dit?
Ja. Alltså, du hade ju först, skulle du in i Polen. Då skulle de ju ha cigaretter och eventuellt någon. Ingick rätt bra. Det borde på vilka. Sen skulle du ut ur Polen och in i Tjeckoslovakiet. Där låg ju en Baltona, som det hette där uppe i Kudova. Det var ju en sån här taxributik, så de blev ju glada för man gick in och köpte lite brännvin åt dem. Och lite cigaretter, så gick det ju lite smidigare. Men det var inte så farligt. Och sen skulle du ut ur Tjeckoslovakien in i Ungern. Men det gick rätt bra där nere. Ungrarna... Det var fint. Det var ett fantastiskt fint land alla redan på den tiden. Trevliga människor, god mat, vackra flickor. Förgyllade tillvaro. Sen skulle du ju ut ur Ungern in i Rumänien. Och ja, rumänerna de kan. Och där fick man hålla i allting, för de var mästare på plocken. Så de kunde fan inte man snog kalsongerna på den eller låg så utan du märkte det. Men det gick bra med tiden, så man lärde ju känna folk och man lärde sig känna tullarna. Vi körde i regel samma sträckor. Det var ju ut Polen och sen ner det jag berättade, eller också ut Trelleborg till DDR. DDR var väldigt strikt. Det var det. Men det var som det skulle där. Där gick den drarna och pendeln med dem. Då blev det väsen. Jag kommer ihåg en gång jag hade lyckats få upp vården i 143 kilometer. Jag var tom på väg hem. Och naturligtvis hade de en radarkontroll där. De gick fort vårdarna. Den var högsta utväxling på dem. Och de varvade duktigt de där. Så jag vet någon som lyckades få upp sin i 155 och blev tagen i radar i Österrike. Men det var ju inte så bra. Men det var i alla fall i DDR som jag och en god vän, han hade också en vård. Vi hade ju naturligtvis, skulle vi se vilken som gick fortast. Och det var ju på gamla autobahn som Adolf byggde. Den var ju ojämn, men på vissa ställen var den bra. Och vi upptäckte inte att det var en radarkontroll, utan de började jaga oss med en sån här vattburg. Och de hann ju inte i fatt, men sen blev det trafikstockning och då lyckades de ju hinna i fatt. Det var några vägbygge så det smalnade av. Och det var ju inte så mycket trafik på vägarna där nere ändå. Men i alla fall så kom de upp jämte och lyckades stoppa oss och det har varit jättearga. Och då hade vi ju fart förbi radarkontrollen där och det trodde de ju att det var ju något fel där, för 143 så fort kunde inte en lastbil gå, det var ju omöjligt. Deras IFA, de gjorde inte så mycket. Men sen kom en till lastbil lika fort. Två stycken, ja det var nog inte fel på Arlan, så då började de ju kasta dem i sig sin tjänstevagn som de sa om Wattburg, tvåtaktare. Och de visste att den gjorde exakt 120 km vid full gas. Och de var uppe bakom bakersta lastbilen vid ett tillfälle. Och sen hade vi ökat farten och försvunnit. Så då tänkte de, det gick nog så fort. Och de var väldigt arga. Det kanske låter dumt. Men det var dåligt med trafik. Och det var tvåfilig gammal motorväg. Och vi var tomma bägge två. Annars så går det inte att köra på det viset. Men det var ju på den tiden. Var var vi nu? det är så mycket minne som dyker
upp. Jag sitter
och lyssnar. Jag sitter också bara och lyssnar.
När man tänker tillbaka, det hände. Alltså, jag har ju skrivit två böcker om den här tiden. Den första gjorde ju Teddy Grek och jag och Janne Trensum. Med en massa gamla minne. Och folk som har läst den, de har ju frågat, är detta verkligen sant? Ja, det är sant. Dessvärre. Det värsta har vi inte bara nämnt. För det är inte lönt. Vi var unga och vi var kanske inte riktigt, vi var oförståndiga, men vi var snälla i alla fall. Det var en helt annan tid det här. Det hände så, och där nere, det hände så mycket otroliga saker som man tror, nu i efterhand så tror man själv att har det verkligen hänt det här? Men jag har alltid skrivit på baksidan av fotografier, för jag fick en kamera utav min farsa en gång när han var FN-soldat som han hade köpt i Libanon. En ganska fin kamera på den tiden. Jag har faktiskt den kvar fortfarande. Den tog 36 kort. Sen var det färdigt. Och jag lyckades aldrig byta rulle utan att förstöra den som satt i och inte få i den andra riktigt. Så jag brydde mig inte om det, utan jag tog 36 kort per resa. Och sen så skrev jag på en papperslapp vad de handlade om. Och sen skrev man ju allting lite på block och sådär. Och många olika händelser och folk man träffade. Och mycket av det var ju med i den här. Och Teddy, han skrev ju om gamla Göteborg, sin uppväxt och sin, han hade ju också varit på sjön. Och en massa andra roliga saker. Och sen om sina resor och hur han började. Så det var ju många som köpte den och tyckte den var rolig. Och nu har ju Teddy gått bort. Och jag hade ju en hel del. Som jag berättade för dig, många har ju berömt mig för mitt goda minne. Jag har inte något speciellt gott minne, utan det är ju saker som är nedtecknade som jag har hittat. Som jag sa till dig, jag skrev på grund av mitt dåliga samvete för jag aldrig var hemma, så skrev jag brev till morsan som levde ensam och berättade hur det var. Hon var väldigt intresserad, läste väldigt mycket böcker. Så där fick man ju skriva ordentligt. Och under åren så blev det ju rätt mycket. Både när jag var på sjön skrev jag till henne och sen Mellanösternkörningen och Östeuropa. Och jag tänkte ju att, jag har inte tänkt på de där breven och vykorten, men det var ju rätt många efter de här åren. Och hon är ju borta sedan många år, morsan, men vi har hennes hus kvar. Och jag hittade en kartong på vinden med alla dessa brev och vykort. Snyggt nerpackade, ombundna. För man skrev ju datum på den tiden. Så det hade jag ju. Och sen kommer man ju på, när man väl börjar, så dyker det upp i minnet. Det var inte så roligt att läsa det. Det var rätt ledsamt faktiskt, men det blev ju bra. Och där har jag ju skrivit den här nya boken. Och jag tycker själv att jag har lyckats rätt bra med det. Den är relevant och den är ärlig. Och framförallt är den väldigt, väldigt sanningsenlig. Det är inga överdrifter. Tvärtom har jag dragit ner på väldigt mycket som låter för otroligt. Även om det är sant så är det inte mycket att tala om. Där har ni vägarna, folket, händelser, lossning och lastningsplatser, olyckor och lyckor. Vi körde ju som sagt var samma sträcka. Det är klart man lär känna folk. Det är ju restaurangpersonal, det är ju tankställe, det är verkstäder, taxichaufförer, tullare, poliser. Ja, massa människor. Och jag har tagit med lite grann. Nu vet ju inte ungdomarna idag någonting om den här tiden. Det här med Östeuropa, det är ju ingen som vet någonting. Och det är ju säkert inte intressant i många öron. Men inte för att jag ska tjäna pengar och sälja bok, för det bryr jag mig inte. Jag har fått in vad det kostar att trycka den, så nu skiter jag i det. Men det är ett stycke historia över en tid som har varit och som aldrig kommer igen. Det är killar som kom direkt, ja, de kunde ingenting mer än, de kunde knappt inte alfabetet en del, man undrade vad. Men de kunde sätta sig en bil i Sverige och köra till Arabemiraten och hem igen. Utan att kunna prata något mer än svenska. Och det var ju många gånger för vi hjälpte varandra. Vi lämnade aldrig någon bakom. Fick du punktering och stod där, ja, det dröjde ju. Varenda bil stannade, även utlänningar. Och frågade om vi räddade oss, om vi kunde, eller om vi behövde hjälp. Vi boxerade varandra hundratals mil till civilisationen, om man säger så. Jag vet Mårten, han skar ett vevlager på sin 110 i öknen. Och han hade ju alltid en massa verktyg och grejer med sig. Han var inte född bakom en vagn. Så han rev ju ner skiten i sanden och tittade. Och det var ju bara att plocka ur den vevstaken och kolven och sätta ihop det igen. Han satte väl en gummibit runt vevtappen där så att täppa oljan. Och sen livremmen och en slangklamma. Och han fick ihop det så han kunde köra vidare. Och det gjorde han själv. Jag frågade för han gick till maten. Vad frågade han sen? Jo, jag kom hem, sa han. Det gjorde jag. Ja, men jag tänkte ju åka upp och ta färjan över till Grekland och fixa det där. Men när jag kom till Grekland tänkte jag, fan, jag har ju tagit mig hit och kan väl ta mig hem också på 5 cylindrar, och det gick.
Herregud, ja, då ringde man inte Scania assistans.
Nej, det var ingen Scania assistans, det var inte någon assistans. Vi fick hjälp av varandra, och sen hände det i östländerna eller Turkiet. De fixade det. Alltså, jag är så full av beundran för de turkiska mekanikerna. De hade verktyg som du skulle inte titta på dem. Du skulle inte kunna göra någonting med dem. Men de fixade det. Vad som helst. De rev ner bilar, och jag har tagit upp det i böckerna också. Hur fantastiska de var. Om vi säger du svängde in på en sån där liten turkaverkstad. En liten lerhydda då. Där de hade grejerna. Och sen någon lerhydda de bodde ute på landet. Och det var något fel, och det luskades reda på felet då. Jag kunde inte, ja, det var ju pappa turk där. Han satt ju i regel i en solstol då och päste. Och sen så alla ungarna, de jobbade ju skitiga som grisar då. Och ja, sen tog de reda på felet. Och sen började de ju skruva. Och de skruvade i tur och ordning då. De stora, de fick ju de viktiga uppgifterna, och sen gick det ju rangordning neråt. Minst inga av dem fick ju skruva delar i en balja med diesel som de naturligtvis hade tagit från din tank. Och sen gjordes allting i ordning, och sen den som skruvade väck en sak, han skruvade dit den saken också. Det gick i rangordning allting. Och kunde du inte köra vidare med bilen liksom, utan den blev stående där. Och med tippad hytt och så. Så nog ordnade de sovplats åt dig ifall du bara vettigt åt och du fick mat och allting. Och det var ju, kunde inte pappa tog problemet, så hade han ju någon kusin eller syssling eller pyssling eller brylling i nästa by. Jag tror det bara finns bara 5-6 släkter i hela Turkiet. De verkar inte vara släkt med varandra allihopa. Så var det något delikat problem, så då var ju halva Turkiet inblandad i det där. Och kunde de inte hitta någon del, ja, då tillverkade de en del.
Mm. Jävla service eller?
Och tiden liksom, det var ingen jäkt. Det tog den tid det tog. Och sen när räkningen skulle betalas, det var ju rätt roligt. Och då var det ju, man fick ju te och grejer där, och var det något riktigt där så kunde man få en liten rake också för att lätta på tungan och så. För att det var inte bara att ta räkningen och betala. För då visar man ingen respekt. Utan varenda post ska gå igenom. Det var den, och det kostade så mycket att säga så. Så ska prutas lite och jämkas lite. Och då var man en god kund. Sen kunde man stanna när man körde förbi den verkstaden. Ja, du kunde stanna där och gå in och hälsa på dem. Ja, de blev jätteglada. Bjöd på te och kakor och grejer. Och hade du stannat en 3-4 gånger där, ja, då var du en ärad gäst och bekant. Och, liksom, nej, de är speciella turkarna. Det har jag tyckt hela tiden. Man kan vara jättearg på dem. Och, för att de är ju affärsmän. Det har de väl varit sedan tidernas begynnelse. Men jag fick den uppfattningen, i alla fall jag, att de jag träffade var bra folk. Jag blev bekant med en taxichaufför i Istanbul som jag utnyttjade och åka taxi med till tullen. För jag körde rätt mycket last med kräftemballage till Istanbul. Och då använde jag honom, för han stod utanför där vi stannade med lastbilarna. Med sin, ja, det var inte hans taxi, det var familjens. En gammal Plymouth. Och då blev det genast lättare när man liksom kommer in. Vi var lika gamla ungefär, han var född och uppvuxen i Istanbul, han visste allt. Och då blev jag ju presenterad för hans kompisar, och tullsystemet i Turkiet är ju sånt att det händer inte något första dagen, och gärna inte andra dagen eller tredje dagen kan de börja tänka på att nu kanske vi skulle göra någonting åt det där. Så 3 dagar står man ju där garanterat. Och ibland så kom de och hämtade mig då, så jag var med dem ute på stan, och det var jätteroligt. Så det finns ljusglimt och allting, men vi bodde ju längs vägen om man säger så. Du körde en resa och sen kom du hem och lossade, och så skulle ju bilen, det var alltid någonting som skulle göra. Och så var det ju en massa räkningar och krav och elände. Nej, fy fan, det här, det går inte. Det är bättre att lasta och försvinna igen. Du gjorde vad du ville där längs vägen. Ja, inte vad du ville, men du hade ju frihet under ansvar, om man säger så. För det var ju tvunget att hända någonting. Du skulle ta dig ner och hem. Men det var ju, som jag säger, när en gång när jag kom till Irakgränsen, då var det stopp 6,5 mil innan gränsen. Då var kön så lång. Den var 6,5 mil lång kön in till gränsen. På 7:e dygnet kom jag igenom. Ja, vad hade det gjort om man hade tagit en dag någonstans innan? Det är ju ingen som visste, det är ingen som vet. Det var ju så där nere. Rätt var det så tog det stopp. Då tog det jättelång tid allting. Nästa dag kunde det gå, där det hade tagit en vecka förra gången, kunde det gå på en dag.
Helt, jag har aldrig förstått varför det är så.
Ja, men
det var ju, det var så.
Det var ju så i arabvärlden, och det är ju säkert så fortfarande. De tar ju, det är ju jävligt bråttom allting när de ska köra bil och sådär, och allting ska ju ske på sekunden, och det är ju så fort bilen går. Men sen, så rätt vad det var, så tar de det lugnt. Jag skulle ha visum till Irak en gång på ambassaden i Istanbul. Och jag gick dit och stod i kö och lämnade in mitt pass. Hur lång tid tar det? Ja, då bukra. Det sa de i araberna alltid också. Ja, imorgon kanske. Nej, nästa då. Kanske inte. Ja, inshallah. Ja, det, när alla bestämde sig så var det klart. Då hade de ju täckt upp alla möjligheter. Då låg saken ju inte i deras hem. Så jag stämmade ju med lite där, tjänstemannen, och undrade om jag kunde betala kanske lite grann. För att jag ville ju köra. Jag skulle ju åkt via Syrien den gången, men jag ville åka via Irak ut Saudiarabien istället. Vad är det som är så bråttom, sa han. Ja, så jag vill ju att det ska hända något. Ja, men gå hem med det och sätt dig i lugn och ro, drick te och må gott, sa han, och kom tillbaka om 3 dagar ska vi se om det har hänt något. Det spelar ingen roll, det är ju, jag hade ju gjort vad jag skulle, jag hade lämnat in passet, sen var inte saken i mina händer längre, utan det var ju högre makters händer när det skulle hända. Och det var ju genomgående där nere, det tog tid, det fick man vänja sig vid. Det hjälpte inte att härja med dem, för då tog det ännu längre tid. Det har jag också tagit upp i böckerna. Rätt roliga episoder när man har ju försökt jäkta på dem. Det går ju inte alls. Jag vill inte alls nedvärdera dem på något sätt, utan det är deras sätt helt enkelt. Vi har vårt sätt och de har sitt sätt. Och då, det är inte förenligt lite. Det får nog växa in. Jag jobbar ju nu och träffar jättemånga invandrare från de här länderna. Och har fått, på vissa firmor har jag fått väldigt god kontakt med, för de jobbar ju på lager och sådär. Och de har ju fått höra att jag har varit i de där länderna och kommer gärna och pratar. Så de lär ju sig. En del av dem är faktiskt riktigt jävla duktiga, måste jag säga, och trevliga och goa att göra med. Men det är ju, deras grundinställning är ju inte samma som vår. På gott och ont. Men livet har blivit, tycker jag, jäktigare i onödan många gånger. Vi jäktar mycket i onödan. Men Det har ju blivit som allt reglerande av arbetstider och sådär. Det ska ju vara på minuten. För antar om du kör 10 timmar och 3 minuter, då går det åt arslet riktigt. Vadå? Vad spelar det för roll? En halvtimme eller en timme hit eller dit? Vem bryr sig? Men så har ju inte vi det, utan det är ju Exakt.
Mm.
Nåväl, det var ju ingenting att diskutera. Utan det var ju de gamla körningarna vi skulle. Nej, vi fick det att funka. Och flesta gångerna kom vi både ner och hem. Det hände ju en del som körde och gjorde olyckor, så då fick ju bilarna och kvar. Och där hade du ett problem. För hade du stämplat, det fanns ju identiteter på bil och släp eller bil och trailer. Det hette triptics. Det var ju som ett pass för bilen och ett pass för släpet. Det blev ju instämplat i de där länderna. Du kom inte ut utan bilen. Om de fick släpa iväg skrot upp till tullen ibland. Turkarna var väldigt noga med det där. Att de skulle stämpla ut och du var bara du, var bilen? Ja, den har brunnit upp. Har den brunnit upp? Har du inte sålt den? För det såldes ju bilar där nere. Det var en långvarig procedur att komma väcka utan bilen. Det gick ju naturligtvis, men det var krångligt. Nej, jag tycker nog att det har varit intressant att uppleva det, men köra dit igen, det vet jag inte. Jag är ju lite väl gammal för det nu.
Hur gammal är du? Jag har inte ens pratat om det.
Jag fyller 73 nästa månad.
Oj.
Du är fortfarande igång och kör.
Vad säger du?
Och du är fortfarande igång och kör.
Ja, fast när jag fyllde 71 och slutade jag ju åt Tygelsen och köra på heltid. Och så började jag i Växjö på ett allvägsbaserat åkeri. Och kör en dubbeldäckarbil och släp 6 nätter i veckan.
Mm.
Och sen så jag kör 6 nätter, det är rätt långa nätter. Och sen är jag ledig en vecka. Så jag kör ungefär 14-15 dagar i månaden.
Mm. Men det är ju behagligt.
Det låter gött.
Men det blir ju timmar när det blir många timmar. Mm. Så jag är väldigt nöjd. Det är ett väldigt bra grej att köra på.